Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om Amazons bristande hantering av bluffhårddiskar. Och det blir ju tredje gången gilt här för dig, Carl Emil Nicka, som har tagit upp kampen mot vad som helt enkelt är lagringsmedia som utger sig för att ha en storlek, men som i praktiken har någonting annat med förlorad data som resultat.
Exakt, och jag lovade förra veckan att vi skulle ha en avslutande del också och att jag hade sparat det värsta till sist, vilket är det som ni kommer få lyssna på i veckans huvudämne av Bli säker-podden. Ni vet, podden som precis som vanligt produceras av Nicka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 14 augusti, släpps den 15 augusti. Men innan vi går in på huvudämnet, så när släpptes senaste Uppdrag granskning när du var med?
Det var i onsdags, för då gjorde Uppdrag granskning sin traditionella uppföljnings, eller sitt traditionella uppföljningsreportage. I vintras då gjorde vi ju två stycken avsnitt i serien som vi kallade Bedragarnas imperium. Och sen har Uppdrag granskning nu sin vana trogen släppt Bedragarnas imperium, vad hände sen? För de som vill veta just vad som hände sen. Och det avsnittet, det strömmas nu på SVT Play. Så ni kan titta på det om ni känner för det. Men jag kan väl också bara passa på att avslöja att problematiken som berör de här annonserna som fungerar som indragare till investeringsbedrägerierna, de pågår fortfarande, och som vi konstaterade här om veckan här i podden, så utnyttjas nu till och med uppdraggranskningsprofilerna i de här annonserna som lockar in offer till investeringsbedrägerier.
Jo. I den här podden brukar vi hoppa lite runt om i världen, och i nästa sektion här så hoppar vi över pölen till Storbritannien, där Wikipedia har förlorat en prövning om Online Safety Act.
För härom veckan så pratade vi om det inte så genomtänkta förslaget som blev lag i Storbritannien i slutet av juli. Det är alltså den lag som kräver att webbplatser åldersverifierar besökarna om det finns innehåll som är relaterat till pornografi eller självskadebeteenden eller dylikt. Det har varit en ganska kritiserad lag, och Wikipedia har varit orolig för att de ska behöva begränsa åtkomsten till det här one-of-a-kind-uppslagsverket som vi har på nätet. De drog därför ärendet till domstol, och i början av veckan rapporterade Reuters om utfallet. De skriver så här, fritt översatt till svenska:
det som driver Wikipedia förlorade i måndags en rättslig prövning av delar av Storbritanniens Online Safety Act, som ställer hårda nya krav på nätplattformar och har kritiserats för att potentiellt inskränka yttrandefriheten. Wikimedia Foundation vidtog rättsliga åtgärder vid Londons High Court mot regler utfärdade enligt lagen, vilka de menade att de skulle kunna ålägga Wikipedia den mest strikta kategorin av skyldigheter. Stiftelsen sade att om Wikipedia omfattades av de så kallade kategori 1-skyldigheterna, vilket skulle kräva att användare och skribenter verifierade sina identiteter, skulle de behöva drastiskt minska antalet brittiska användare som kan komma åt webbplatsen.
Ja. Och sen har Wikimedia Foundation också lagt upp ett litet gott tecken i en kommentar på sin egen webbplats, där de skriver så här, fritt översatt till svenska:
även om beslutet inte ger det omedelbara rättsliga skydd för Wikipedia som vi hade hoppats på, betonade domstolens beslut Ofcoms och den brittiska regeringens ansvar att säkerställa att Wikipedia skyddas medan Online Safety Act implementeras.
Och enligt Wikimedia Foundation så förväntar de sig svar på hur Wikipedia kommer att klassificeras och därmed vilka kontroller som Wikipedia måste göra för sina besökare under sommaren. Och det var lite förvånande där, under sommaren. Sommaren börjar väl gå mot sitt slut.
Ja, riktigt brittsommar där.
En brittsommar på ett annat vis än brittsommar.
7 oktober så är det Brittas dag, eller Birgitta-dagen. Och det har alltså ingenting med varandra att göra, men jag tycker ändå det är lite roligt.
Ja. I oktober händer någonting mer, men det är en vecka senare som det än inträffar. Det är då som Microsoft slutar underhålla Windows 10. Det här var inte en planerad övergång, det var därför de blev så där lite hackig.
Ja,
men,
ja,
men då slutar de att underhålla Windows 10, vilket vi har varnat för många gånger hittills. Men nu börjar det bli lite aggressiva toner till och med, vilket Teknikveckan rapporterade om i veckan. Teknikveckan skriver så här.
2 månader innan Windows 10 når slutet för sitt officiella stöd tar en man i Kalifornien till juridiska medel för att förlänga livslängden på operativsystemet. Lawrence Klein, som äger 2 Windows 10-datorer, vill att Microsoft fortsätter ge gratis uppdateringar tills färre än 10% av alla Windows-användare kör systemet. Idag ligger siffran på cirka 43% enligt StatCounter.
Mm, och kollar vi på StatCounter så kan vi se att Windows 11, vilket då alltså blir den enda underhållna Windows-versionen inom kort, enda underhållna utan att man betalar, den är nu på 53% i Sverige, och med 2 månader kvar så brinner det verkligen i knutarna att antingen uppdatera datorerna till Windows 11 eller byta ut datorerna mot nya datorer. Privatpersoner som vill fortsätta att köra Windows 10 kan, som vi tidigare har nämnt, antingen betala $30 för ytterligare 1 år av säkerhetsuppdateringar eller börja synkronisera sina inställningar med Microsoft-kontot. Då får de också 1 till år av gratis uppdateringar. För företag så finns det möjlighet att köpa uppdateringar i 3 år till. Priserna börjar för $61 första året och dubblas andra och tredje året, alltså dubblas en gång till det tredje året. Så det blir ganska dyrt i längden att hålla kvar vid Windows 10. När det gäller Office så har vi lite nyheter som vi inte har pratat om tidigare. Microsoft har meddelat att de kommer fortsätta att underhålla Office-paketet för Windows 10 under den förlängda underhållsperioden, men de kommer inte att släppa fler funktionsuppdateringar till Office efter sommaren nästa år. Jag har fått en fråga från flera håll med anledning av nedläggningen av Windows 10, och det är ifall det går att kompensera för bristen av säkerhetsuppdateringar med ett antivirusprogram, till exempel då ett antivirusprogram som står att stödjer Windows 10, men så är inte fallet. Ett antivirusprogram kan inte kompensera för bristen av uteblivna säkerhetsuppdateringar. Du måste ha säkerhetsuppdateringarna för att hålla din dator säker. Och precis innan vi gick in här för att spela in podden så här på torsdagsmorgonen publicerade en av de gamla IDG-tidningarna, jag tror det var PC för alla, kan ha varit Computer World, men jag tror det var PC för alla, en intervju där de bland annat frågade mig om just det här med att använda antivirusprogram som kompensation, och jag sa nej, det går inte, eller som kompensering, och jag sa nej, det går inte. Och så frågade de också Ville Virta på F-Secure som utvecklar antivirusprogram, som höll med om att ett antivirusprogram inte på något vis är ersätter säkerhetsuppdateringar. Så med 2 månader kvar, se till att uppdatera era datorer, eller uppgradera era datorer ska jag snarare säga, till Windows 11 innan det är för sent.
Ja, vi byter helt ämne och konstaterar att Airbnb tar bort Facebook-inloggning. Och det är ju kanske ingen stor nyhet i sig, men frågan är om det är början på en ny trend.
Ja, det skulle det kunna vara. Läs in att det finns lite förhoppningar i rösten på mig här också.
Ja.
För vi har ju pratat flera gånger om att när det kommer till såna här inloggningstjänster, vill du logga in med Facebook, vill du logga in med Microsoft, vill du logga in med Apple och så vidare, så är det någonting jag personligen avråder från och uppmanar alla att istället använda en lösenordshanterare. Och det är inte bara av integritetsskäl, alltså att inte berätta för till exempel Facebook vilka konton du har, utan det är också av praktiska skäl och av långsiktighetsskäl. För alla tjänster, förr eller senare, så försvinner de. Det är väldigt sällan vi ser tjänster på nätet leva länge. Nu har visserligen Facebook levt väldigt länge, men det är färre och färre som jag ser att använder Facebook på samma sätt som de gjorde för 10 år sedan. Och det kan vara ett av skälen, jag vet faktiskt inte varför, men Airbnb har beslutat att ta bort stödet för Facebook-inloggning. Så om du nu klickar på att logga in med Facebook, då står det så här: Facebook-inloggning försvinner snart. Du kan fortfarande logga in, ange bara e-postadressen eller telefonnumret som är associerat med ditt Airbnb-konto. Slutcitat. Så det är inte så att någon blir utelåst, men det här visar ändå problematiken som kan uppstå ifall de här inloggningstjänsterna lägger ner. Och sen så tycker jag ju också personligen att det är förbannat opraktiskt med de här inloggningstjänsterna. För hade jag använt en sån, då hade jag ju inte vetat när jag ska logga in på olika sajter, vad loggar jag in med här? Logga in med Google eller Apple eller Facebook eller Twitter eller Microsoft, eller vad har jag för inloggningslösning? Den typen av single sign-on-lösning, den är egentligen bara lämplig för företag. För i företagssammanhang, då vill du att allting ska gå genom en central inloggningslösning. Men för privatpersoner, jag ser verkligen inte poängen. Använd en lösenordshanterare så slipper ni de här problemen. Och om det är så att det här är början på en trend, att fler kommer haka på att börja plocka bort inloggningstjänster, då kommer det vara ett problem när inloggningstjänsterna plötsligt försvinner.
Ja, synd att de inte passat på att införa passkeys när de ändå var igång.
Det hoppas jag ju verkligen. Airbnb, kom ihåg att inte stödja inloggning med passkeys eller med nycklar. Det känns ganska 2024 om vi säger så.
Just det, det var nycklar vi säger nu. Inte ens lösenycklar, va?
Jag försöker säga nycklar nu. För transparensens skull, det går inte att logga in med nycklar på nickasystems.com. Men jag tror att Airbnb har lite större utvecklingsresurser än
jävla svår balansgång. Jag pratar om nycklar just på Airbnb.
Just det.
Ja, ska vi backa lite tiden? Ska vi prata
backa
Win?
I tiden?
Ja, ska vi prata om WinRAR? Poängen är i alla fall att WinRAR kanske inte är någonting vi ska ha på våra datorer, för det är från en svunnen tid. Men det har vi, vissa av oss, och nu så gör vi rätt i att uppdatera detta.
Ja, för WinRAR är ju en, eller har åtminstone varit, en otroligt populär app för att packa och packa upp RAR-arkiv. Alltså precis som ZIP-arkiv, komprimerade filer, men med då specifikt RAR-formatet, som inte minst har varit populärt i piratkopieringskretsar. Och WinRAR har varit en sån där klassisk app som ett tag så var det så att så fort jag hade installerat Windows så installerade jag WinRAR också. Det var en del av min standarduppsättning på datorer. Men WinRAR har ett stort problem som förvärras av en upptäckt som gjordes i mitten av juli. Då upptäckte ESET att det fanns en sårbarhet i WinRAR. De meddelade utvecklarna av WinRAR om detta, och WinRAR rullade ut en uppdaterad version som åtgärdade sårbarheten den 30 juli. Men i början av veckan då varnade ESET för att nu utnyttjas den här sårbarheten av den rysslandskopplade gruppen Romcom, också kända som Storm 0978, i attacker mot mot företag i Europa och Kanada. Attacken går till på så vis att angriparna skickar till exempel via ett mejl en till synes ofarlig RAR-fil till mottagaren. Och om mottagaren packar upp den RAR-filen så blir datorn på grund av den här sårbarheten infekterad. Användaren måste uppdatera WinRAR till den åtgärdade versionen för att inte kunna falla offer för den attacken. Och problemet är att WinRAR inte uppdaterar sig automatiskt. Det innebär att de datorer som har WinRAR på sig, och WinRAR själva säger att de har 500 miljoner användare i världen, de datorerna, de måste nu uppdateras manuellt för att inte någon ska få ett mejl med en RAR-bilaga och sen bara på ren slentrian packa upp den bilagan med WinRAR som då öppnas som standard också, för att komma åt innehållet i den där bilagan. Ett innehåll som ser helt ofarligt ut, men som i själva verket då infekterar datorn. Så om du har WinRAR på din dator, se till att uppdatera WinRAR. Om du har, om du vet att folk i din bekantskapskrets har WinRAR, se till att uppdatera det. Eller avinstallera WinRAR. För från och med uppdateringen som släpptes till Windows 11 i hösten 2023, så kan Windows och utforskaren i Windows packa upp RAR-filer utan behov av tredjepartsprogram. Det går inte att packa RAR-filer. Det går att packa ZIP-arkiv och liknande, men det går inte att packa RAR-filer. Alltså packa ihop flera filer till ett RAR-arkiv. Men det går att packa upp, och det är ju packa upp som vi oftast måste göra. Så fundera på, behöver du WinRAR överhuvudtaget, eller har du bara fortfarande kvar WinRAR av gammal vana? Om du inte vet med dig att ja, men jag packar ofta RAR-filer, avinstallera WinRAR så slipper du det här problemet.
Nu så ska vi prata om varför vi inte är helt tillfreds med Amazons hantering av dessa Bluefore-diskar som vi har pratat om de senaste veckorna.
Ja, det här är alltså den tredje och avslutande delen i vår granskning av Bluefore-diskar, Bluff-USB-minnen, Bluff-SSD-er och Bluff-minneskort på svenska marknadsplatser. Vi har, som jag antydde förra veckan, sparat den värsta delen till sist, och det är vad som egentligen hände med de sakerna som vi beställde från Amazon. Men innan vi går in på det så har vi en komplettering från Fyndiq från förra veckan. Eller som vi har fått reda på den här veckan, men som vi inte tog upp förra veckan eftersom den här veckan inte hade hänt då. Fyndiq har rensat bort alla piratkopierade produkter som vi hittade förra veckan. Och i måndags så meddelade de också att de har tagit beslut att stänga produktkategorierna för de här problematiska produkterna som de inte lyckas få bukt med problemen för. När vi kollade här på morgonen om alla falska USB-minnen var borta så var de inte det än. Men beslutet är i alla fall taget enligt deras compliance-chef. Så, då kan vi hoppa över till Amazon. Och för att vi ska förstå problematiken och inte misstolka den på något vis skulle jag vilja börja med att förklara att det finns tre typer av köp du kan göra på Amazon. När du beställer någonting på Amazon, då står det vem det är som säljer produkten och vem det är som levererar produkten. Och då finns det till exempel 1. Säljs av Amazon och levereras av Amazon. Sen finns det säljs av tredje part men levereras av Amazon. Och sen finns det säljs av tredje part och levereras av tredje part. I det förstnämnda fallet, säljs av Amazon och levereras av Amazon, då är det Amazon som sköter allt. I de två andra fallen, då är det någon av deras marknadsplatssäljare som säljer saker via Amazon som säljer det. Det är de man kontaktar om det är någonting som är problem, alltså de här tredjepartssäljarna. Och sen är det antingen Amazon som sköter logistiken eller så sköter tredjeparten logistiken också. Och när det kommer till de saker vi pratar om nu, då är det bara exempel från de två sistnämnda alternativen. Alltså produkter som säljs av tredjepart men levereras av Amazon eller säljs av tredjepart och levereras av tredjepart. Och vi ska prata om tre olika situationer. Och den första saken, det är 8 terabytes diskarna. De pratade vi om i det första avsnittet vi gjorde om de här Bluefore-diskarna också. Alltså 2,5-tums diskar som påstods rymma 8 terabyte och var mekaniska. Och vad var problemet med det, Peter?
Det finns inte.
Nej. Det existerar inte. Det är ingen som någonsin har tillverkat sådana. Det finns de som tillverkar 2,5-tums SSD-er. Det finns i 8 terabyte, men inte mekaniska diskar. Så jag hittade 3 stycken sådana diskar från en och samma tillverkare och en och samma återförsäljare och rapporterade dem till Amazons pressavdelning i slutet av juni. Och den 1 juli, då fick vi det här svaret från deras presstalesperson.
Jag skrattar redan. Amazon utvecklar ständigt nya lösningar för att förbättra och skydda kundupplevelsen. Det var lite paus på citatet. Det var lite det jag skrattade åt, för att det här ständigt, det är ju alltid med i den typen av meningar.
Ständigt nya lösningar för att förbättra och skydda kundupplevelsen. Ja. Ja, vi fortsätter.
Vi fortsätter. Samtidigt fortsätter oseriösa aktörer att bli mer sofistikerade i sina försök att kringgå våra kontroller, vilket gör att vi arbetar hårt för att ligga steget före. När vi upptäcker något som har undgått vår kontroll agerar vi snabbt. Vi har försäljningspolicyer som alla säljare måste godkänna innan de får sälja på Amazon. När oseriösa aktörer bryter mot dessa och äventyrar kundupplevelsen kan vi ta bort deras produktlistor, stänga deras konton, hålla inne deras medel och vidta rättsliga åtgärder beroende på överträdelsens allvar. Vi utreder de aktuella produkterna.
Mm. Och det finns två saker som jag anmärker på här. För det första, det här med hålla inne deras medel, alltså att Amazon väntar med att betala ut pengarna till säljaren. Det är någonting som jag tror att fungerar bra när det kommer till de flesta typer av bluffprodukter. Men inte just blufflagringsmedier. För där är ju problemet att användaren märker inte att användaren har blivit lurad förrän filer har blivit oläsbara. Och det är ju först när för många filer har förts över till lagringsmediet som filerna plötsligt inte längre går att läsa tillbaka. Det är det som gör den här typen av bedrägeri så djävulusiskt, för att inte nog med att användaren blir av med filer, det dröjer innan användaren ens upptäcker det. Och den andra saken, det var det här påståendet, citat, när vi upptäcker något som har undgått våra kontroller agerar vi snabbt, slutcitat. Det skulle jag vilja ifrågasätta nu. För hur många hårddiskar sa jag att jag rapporterade till Amazon?
3.
Mm, men jag hittade 4.
Ja, det är en buse.
Ja. Så jag lät bli att rapportera en av dem för att se vad gör Amazon med den. Alltså den fjärde och sista 8 terabytes mekaniska hårddisken av det aktuella varumärket från den aktuella säljaren. Och vi fick ju svar från Amazon den 1 juli 2025 och de plockade bort de här bedrägliga hårddiskarna strax därefter. Men bara de 3 som jag hade informerat om. Den sista disken, den låg kvar till den 21 juli. För att då informerade jag säljaren som sålde de här om att den produkten som du säljer just nu, den existerar inte. Den har aldrig existerat. Den kommer kanske existera i framtiden, men den har aldrig existerat. Och det gjorde jag i samband med att jag reklamerade den 8 terabytes-disken som jag hade beställt och som när vi öppnade upp konstaterat var en gammal hårddisk som hade blivit omflashad för att visa fel lagringskapacitet. Vi kan faktiskt läsa upp svaret som jag fick från säljaren också i samband med att jag informerade säljaren om att det var ett bedrägeri.
Jag beklagar verkligen. Det här kan vara en produkt av dålig kvalitet från leverantören. Jag återbetalar dig hela beloppet och du behöver inte returnera den. Jag har tagit bort den här produkten från hyllorna och kommer aldrig att sälja den igen. Jag är också väldigt arg eftersom jag återbetalat många köpare i sin helhet.
Och vi kan faktiskt veta att det var den där tonen som säljaren skrev det med. För det var dubbla utropstecken till och med i texten. Ja, men notera här alltså, säljaren säger själv att jag har återbetalat många köpare i sin helhet. Men det är bara ett exempel och ett exempel räcker inte. Så vi tar ett till. Jag beställde också en 1 terabytes disk. Det var en disk som jag visste att var bedräglig för att det fanns flera månader gamla recensioner som sågade disken. Det fanns till och med en recension på någon som hade köpt disken och precis som jag öppnat upp den för att kolla vad är det egentligen där i. Så det var väldigt tydligt att det var en bluffhårddisk både på recensionerna och på det samlade omdömet. Så jag beställde den för att se vad gör Amazon om jag inte informerar pressavdelningen utan bara anmäler produkten till Amazon och anmäler säljaren för den sakens skull också. Så jag beställde den 1 terabytes disken och sen meddelade jag Amazon att det var en bedräglig disk samma dag som jag fick den. Jag informerade säljaren också, jag skickade med bildbevis och det här var den 10 juli. Men en månad senare, efter att jag hade informerat Amazon om det här, då såldes den fortfarande. Den låg kvar på Amazon och gick fortfarande att köpa. Den togs inte bort förrän jag publicerade artikeln om just det här på säkerhetskollen den 13 augusti. Då togs den bort från svenska Amazon, men jag hittade den på internationella amazon.com samma kväll igen. Så det här påståendet att de agerar snabbt har jag skäl att ifrågasätta. Men det allvarligaste, det är en SSD-disk som jag hittade också. För samma vecka som vi publicerade den första artikeln i den här serien hamnade en intressant SSD-disk på topplistan över Amazons populäraste externa SSD-diskar. På tredje plats låg en SSD-disk som såg ut som ungefär en Samsung T5-disk. Den påstods rymma 2 terabyte och kostade 299 kronor.
Billigt.
Väldigt billigt, men om någon kollar på topplistan, vilka är de populäraste diskarna, då förstår jag att många tänker, ah, men här liksom på tredje plats, det där måste vara en väldigt populär disk, jag köper en sån också. Popularitet är ju ett tecken på att ofta någonting är bra. Den disken klättrade faktiskt hela vägen till en andra plats på topplistan. Men vi säger tredje plats för att den klättrade till andra platsen efter att jag la min beställning på den. Så jag påverkade ju på så vis resultatet. Så vi säger tredje plats, att den kom till en tredje plats.
Du är så hedlig.
Medans jag väntade på leveransen av den så försvann den från Amazon. Produkten försvann. Jag fick ingen notis om varför den hade försvunnit, utan jag bara konstaterade, okej, den är borta. Säljaren fick dock fortsätta sälja samma disk med andra färger och med andra kapaciteter. Till exempel en 4 terabytes röd version för 399 kronor. Mm. När jag sen väl fick den så gjorde jag precis som med de andra diskarna. Jag plockade fram mina tänger och bröt upp den. Och inuti satt en liten släde med ett stort avlångt, helt onödigt avlångt kretskort som ledde till ett litet manipulerat USB-minne. Ett USB-minne som var manipulerat för att visa en högre kapacitet än vad det i själva verket hade. Och egentligen måste jag poängtera hur skrämmande det här är. Alltså att det någonstans troligtvis i Kina, finns fabriker som tillverkar den här bluffprodukten. Alltså det är inte tal om att det är produkter som har blivit där någonting har blivit misslyckat i produktionen. Det här är alltså fabriker som tillverkar bluffprodukter.
Ja. Och sen så kommer inte ett odanande dropshipping-människor och tror att det här är en riktig produkt som de säljer antagligen.
Ja, och jag anmälde givetvis det här till både Amazon och till säljaren. Jag skulle nu vilja läsa upp konversationen med säljaren. Jag läser mina meddelanden och Peter har fått den otacksamma uppgiften att läsa säljarens meddelanden. Jag vill på förväg varna känsliga lyssnare för att det här kommer väcka irritation. Jag skrev så här i mitt första mejl till säljaren på Amazon där jag också bifogade en bild på vad som egentligen fanns i hårddisken. Jag skrev, hej! Jag ser att det framgår dåligt i den automatiska förfrågan om varför jag vill returnera artikeln. Det beror på att det är en bluffhårddisk. Den utger sig för att ha en kapacitet på 2 terabyte men rymmer i själva verket mycket mindre.
Hej Carl! Efter noggrant övervägande har vi beslutat att återbetala dig för denna order som en goodwill-gest. Vi rekommenderar att du testar hårddisken på andra enheter alternativt med ett annat urval av filer. Att lagringskapaciteten inte visas korrekt kan även bero på ett defekt minneschip eller kompatibilitetsproblem. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.
Innan vi fortsätter, kan du förklara vad det är som är goodwill i det här sammanhanget? Eller hur kan man ens resonera? Så, du sålde mig en falsk produkt. Hur kan det vara goodwill att du betalar tillbaka?
Ja, det är en extrem passus här, men goodwill för mig, det är en hel YouTube-avsnitt där jag ska förklara att goodwill existerar inte, utan goodwill är någonting som man säger just för att ge kunden rätt utan att behöva sen ta ytterligare konsekvenser av det.
Ja, sen undrar jag också att det här med defekt minneschip eller kompatibilitetsproblem. Ja, jag tror inte att det är ett defekt minneschip i och med att den här produkten är konstruerad i fabrik för att vara en bluffprodukt. Jag skrev så här. Hej, Tack för återbetalningen. Det vore onödigt att testa SSD-disken i fler enheter eftersom det inte ens är någon riktig SSD-disk. Inuti sitter bara ett kretskort med USB-ledningsbanor som går till ett vanligt litet USB-minne. Alltihop är bluff. Jag rekommenderar att du varnar alla andra som har köpt SSD-disken också. Gäller även övriga kapaciteter och färger.
Hej Carl! Tack för din återkoppling. Vi uppskattar att du tog dig tid att undersöka produkten noggrant och dela din upplevelse. Samtidigt vill vi nämna att över 98% av våra Amazon-kunder har varit nöjda med denna typ av hårddisk baserad på användningsområde och prisnivå. De flesta av våra kunder använder denna produkt som backup-lagring för exempelvis semesterbilder, dokument och vardagsfiler. Och för dessa ändamål har den fungerat utmärkt. Det är fullt möjligt att exemplet du fick var defekt, alternativt att den inte passade dina tekniska behov eller förväntningar. Slut på citat. Ja, det får man ju verkligen säga att den inte passade dina förväntningar i alla fall.
Nej, ska jag vara helt ärlig kan jag väl ge...
Det var förväntningen där.
Jag visste ju att det var en bluffprodukt. Men ja, att den inte passar mina tekniska behov. Jag hade väldigt simpla tekniska behov. Spara filen som jag lägger på den. Det är allt jag kräver.
Ja, ja.
Jag vet inte hur säljaren vet att kunderna använder den som backup-lagring för exempelvis semesterbilder, dokument och vardagsfiler. Men om det är så är det väldigt synd om de här kunderna för att de kommer bli av med de filerna. Det finns alltså, alla de här sålda enheterna är bluffenheter. Det går inte att tillverka SSD-enheter så billigt. Så det handlar inte om att jag fick ett måndags X. Det här var produkter tillverkade för att lura folk. Och när det kommer till att de har nöjda kunder, jag kollade på den här säljarens omdömen. Säljaren hade totalt 7 stycken omdömen. Samtliga omdömen var 1 av 5 stjärnor. Men det syns ju inte när du lägger beställningen på produkten. Då ser du bara till exempel att den ligger på 3:e plats över de populäraste SSD-enheterna. Du ser inte vilket omdöme som säljaren har. Men när allt kommer till kritan så är det inte det här jag irriterar mig mest över. Utan det jag irriterar mig mest över, det är att jag väntade på att samla in allt det här för att jag sen skulle kunna skicka en väldigt rak och enkel fråga till Amazons pressavdelning. Och det gjorde jag den 5 augusti. Då skickade jag dokumentationen för vad jag har upptäckt och en väldigt simpel fråga. Jag frågade, kommer ni att kontakta alla kunder som har köpt bluffhårddiskarna och betala tillbaka pengarna? Det där är en väldigt simpel ja eller nej fråga. Kommer ni att kontakta kunderna som har köpt bluffhårddiskarna och betala tillbaka pengarna? Men nu när vi står här och spelar in så är det den 14 augusti. Det har gått mer än en vecka sedan jag skickade frågan. Och Amazon har fortfarande inte skickat något svar. De har däremot skickat en nästan till ordagrann kopia av den första kommentaren som vi fick i juli. Och sen har de poängterat 2 saker också. Det första är citat. Om en kund tar emot en produkt som inte är i det förväntade skicket kommer Amazon att återbetala eller ersätta varan. Slutcitat. Och det är jättebra att de gör det. Jag har fått tillbaka alla pengar. Men vi ska komma ihåg att kunderna upptäcker ju inte att de har blivit lurade förrän flera dagar, veckor, månader eller år senare när de plötsligt inte kan läsa sina filer. Och de skriver också så här svaret tillbaka till mig, citat, A till Z-garantin gäller för alla köp som görs i vår butik oavsett om de levereras av Amazon eller någon av våra cirka 2 miljoner säljpartner, slut på citat. Och det är ju bra att de bekräftar det också. Det stämmer. Jag fick ju tillbaka pengarna från de här säljparterna också. Men problemet kvarstår. Jag har fått information om vad Amazon gör generellt. Men det är den 14 augusti och jag har fortfarande inte fått svar på den väldigt enkla frågan. Kommer ni att kontakta alla kunder som har köpt bluffhårddiskarna och betala tillbaka pengarna? Fyndik valde att göra det. Som en avslutande rekommendation så får vi då fundera på vad egentligen Ja, var köper vi lagringsmedier? Ursprungsrekommendationen som vi gav i första avsnittet, alltså att bara köpa lagringsmedier från seriösa återförsäljare och välrenommerade varumärken, den kvarstår självfallet. Jag skulle då bara vilja flika in här att om du handlar på marknadsplatser så måste du fundera på vem det egentligen är som säljer produkten till dig där. För köper du en produkt av en oseriös handlare på en marknadsplats, även om man kan klassa Amazon som en seriös marknadsplats, jag överlåter det till er lyssnare att själva bedöma, men om man gör det, då måste ni sen fundera på varje enskild säljare som ni handlar av på Amazon, om den säljaren är seriös eller inte. För det finns garanterat seriösa säljare på Amazon. Men det finns också de som inte är ett dugg bättre än det som du hittar på till exempel Temu eller Wish eller AliExpress. Så att handla på marknadsplatser, det är lite svårare än att handla i traditionella butiker. Någonting som vi måste bära med oss när vi köper lagringsenheter så att vi inte luras att köpa lagringsenheter som har manipulerats för att visa en högre kapacitet än vad de i själva verket hade. Det avslutar både veckans podd och vår granskningsserie om bluffhårddiskar på svenska marknadsplatser. Det kan hända att vi gör en uppföljning, för vi har bjudit in både Fyndiq och Amazon till podden, och om någon av dem vill medverka så kommer vi att göra en intervju med dem. Men annars så är det slutsatserna och sammanfattningen som vi har av den här granskningen, som för övrigt också ligger i textform på säkerhetskollen.se. Och nästa vecka så hoppas jag på att vi kan gå in på lite roligare saker. Har till exempel en ny tvåfaktorsautentiseringsapp från Proton som jag håller på att testa.
Det vet hur det är, va? Om man vill göra Karl Emil lika glad så bjuder man in honom på att kolla på ett Unify-system eller sin nya tvåstegsverifieringsautentiseringsapp.
Och för er som inte tog den kopplingen, för jag tror inte jag har berättat den i podden, men det var en dag som jag var helt hjärtkrossad. Jag har aldrig varit så deppig. Men då hade jag som tur var en god kollega som hette John, som jobbade med mig på min förra arbetsplats. Och han frågade mig när han såg att jag var så nere: vill du leka med Unify och lyssna på DJ Babu? Och jag sa, ja, det vill jag.
Och jag hoppas att... Jag ska köpa en ny Unify-system nu, Kalle Mika. Så får du prova den även när du är glad.
Ja, och vill ni lyssna på andra saker än DJ Babu så tycker jag att ni ska passa på att prenumerera på den här podden. För då får ni redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Ni vet, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.